Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa! Då är det dags för NHL-podden igen och nu känner jag att det där satte bättre än förra gången. Nu är man inne i NHL-säsongen igen. Det är avsnitt nummer två, nummer 72 totalt för NHL-podden. Och vi, ja, god morgon Björn, säger. Det är lite tidigare för dig borta i New York än vad det är för mig här. På eftermiddagen i på Sportsebastian-redaktionen i Stockholm. Hur är läget?
Jo tack, det är förmiddag. Jag är pigg och kry.
Ja.
Jag är tidigt på morgonen jag, som en torped.
Ja, jag är imponerad över din dygnsrytm. Alltså. Du har en oerhörd förmåga att kunna vara uppe sent och sen så bara uppe så liksom bara flyga upp på morgonen. Nej, kanske ja, inte flyga upp, men du är uppe i alla fall.
Jag är som en mjölkbonde. Men ja, nu känns det mer normalt. Du sitter där i Sebastian i Stockholm och jag sitter vid skrivbordet på Manhattan. Förra veckan sågs vi i Stockholm.
Ja.
För en exklusiv face-to-face-podd.
Exakt.
Men nu är vi tillbaka i vanliga rutiner.
Back to the pod roots.
Det känns som det är på riktigt.
Ja, nu känns det nästan som det är på riktigt. För det är så här det brukar vara. Att vi kör den här varianten.
Ja, det blir lättare för mig. Jag känner att du inte sitter och tittar på mig hela tiden.
Nej, precis. Du blir psykad.
Ja, det blir det.
Ja. Ja, men...
Vad veckan var det då sen... Sen sist.
Jo, men det har varit en bra vecka. Jag hade som sagt, då hade jag haft mycket semester fram till det. Så nu har jag kört rakt in i gängen här igen. Jag blev sent igår för mig på jobbmässigt. Det var ju en så kallad 1-4-förlust mot Österrike som jag fick jobba lite med där.
Ja, den satt jag faktiskt och såg här i soffan på amerikansk TV.
Gjorde
det? Ja. Det var inte mycket att hurra för det.
Nej, det var inte mycket att hurra för.
Det känns likadant att titta på svensk fotboll sen, svensk landslagsfotboll sen Laman Arnesson var förbundskapten på 80-talet. Men det ska vi inte gå in på här.
Nej, det känns som att det kan bli knöligt. Det kan bli smalt.
Ja. Ja, jag har varit tillbaka i nu snart en knapp vecka. Nästa vecka. Och ja, det var en trevlig resa tillbaka över Atlanten. Tre NHL-proffs ombord på SAS-kärran. Patrik Hörnqvist, Phil Forsberg och Mattias Ekholm. Och de var alla lyckönskade av piloten när vi hade landat ute på Newark.
Är det sant? Vilken stjärntripp alltså, vilken flight.
Ja, piloten så önskar vi NHL-stjärnorna ombord en lyckad säsong.
And Mr. Per Bjurman is also on
this plane. Han hade ingen koll på podd och blogg.
Nej, det är för dåligt.
Jävla pilot. Nej, men det kommer... jag tyckte det var trevligt.
Ja, men det...
Men det är så, det är den här tiden på året från slutet av augusti, början av september. Det är då alla europeiska NHL-proffs åker tillbaka för att förbereda sig för kamperna.
Exakt, man börjar se nu att det twittras ut bilder på Facebook och överhuvudtaget på lagens hemsida. Nu är det informal skate på gång här. De är ivriga att komma igång, så de kör liksom lite på egen hand nu i respektive NHL-stad här.
Ja. Så det är ett tips för dem som vill se svenska NHL-stjärnor live. Det är att flyga till New York och Chicago från Stockholm och Köpenhamn den tiden på året.
Ja, precis. Och exakt, de åker samtidigt. Sen så är det ju faktiskt att de tränar ju rätt mycket ihop på sommaren också. Oavsett vilket lag de tillhör där borta. Så,
ja,
så att de blir ju polare liksom. Det är klart de tar samma kärra till USA sen.
Den största, ja, det är en stor grupp i Stockholm och en stor grupp i Göteborg.
Ja.
Och Stockholm är det ju då alla som är i regionen där och tillhör olika lag. De har ju i Segeltorp heter det, där de är.
Ja, precis. Det är inte så långt ifrån mina hak.
Nej, och där har ju den legendariska Pudding då. Tre Kronors mångårige materialförvaltare som ser till att de får komma in i en hall där. Och det är alla från... Det är Kronvall och Landeskog och Hagelin och ja, alla som är i närheten av Stockholm.
Ja, precis. Exakt.
Det finns ingen sån rivalitet som är så hård så de inte kan träna ihop.
Nej, det är klart. Ja, precis. De är ju storbunten av dem är ju stockholmat och satt och har spelat ihop i junioråldern flera av dem också. Det, ja. Det är klart de kör ihop. Men det är många.
Ja,
Men
det är många som tränar med klubbarna. De har varit tillhört eller bor i samma stad som killarna i Leksand till exempel, Filip och Jakob de la Rose och så. De tränar med Leksand. Och uppe i Modo tränar, eller i Örnsköldsvik tränar ju alla de, inte alla kanske, men många av dem tränar med Modo på försäsongen.
Ja, precis.
Jag vet att Victor Hedman till exempel har tränat med Modo Salon.
Det hotar ju upp den svenska försäsongen lite grann också, att Victor Hedman glider runt där på Modo-isen liksom.
Ja.
Kommer se. Ja, men nu... Vi kommer
in i säsongen också. Vi har lovat nu, det är fyra poddar kvar tills det är dags för seriestart. Och då hade vi väl tänkt att det passar ju bra att gå igenom division för division då.
Precis, vi utlovade det förra veckan där. Vi kör nu Atlantic, Metropolitan och vad blir det? Central kanske och Pacific. Ja. I den ordningen ungefär. Och vi börjar faktiskt med Atlantic idag.
Och vi går igenom lag för lag och tittar. Kanske inte blir något stenhårt tips gjutet i betong. Det tänker jag återkomma med i bloggen, men det kommer väl att avslöjas här var jag lutar.
Ja, jag ska nog i slutet här försöka ge mig på ett tips på Atlantic.
Jaha. Jag har ju faktiskt precis fått The Hockey News stora årsbibel.
Det är ju alltid underbart.
Supertjockt, magiskt nummer om alla lag, med tips och så vidare. Det är mycket ambitiösa genomgångar som jag har på fötterna här.
Ja, det har det. Ja, det är bra, men vi kör väl vår klassiska. Vi är ju väldigt trogna till bokstavsordning.
Ja, precis.
Så att då är det helt enkelt, om vi då ska köra Atlantic, då blir det ju Boston.
Boston Bruins.
Som vi kör igång, som får inleda vår slags preview här.
Ja, och det passar väl bra eftersom det har hänt och det är en dramatisk sommar för Boston Bruins.
Ja, det har det ju minst sagt varit.
Och det... Jag hävdar att det Boston vi har känt under den här deras framgångsera på 5-6 år, ja. Det Boston Bruins finns knappt längre.
Nej, det kan jag hålla med om. Det är svårt att ta sig an detta Boston. Alltså, för de har ju fortfarande mycket byggstenar kvar. Alltså, klassiska spelare som jag har lärt känna här. Bergeron och Krejci som har skrivit nytt kontrakt. Och det är Chara ju kvar trots allt. Och det är Tokarask i kassen liksom. Och det är Marchand och så vidare. Det är ju mycket Boston kvar. Men samtidigt är det en... Ja, sen Sweeney tog över här. Och det, så har, den här sommaren så har det ju hänt så pass mycket. Så man har väldigt svårt att definiera vilken riktning det här Boston-laget är på väg egentligen. Och det känns ju nödvändigtvis inte som att det är positivt.
Nej, det finns ju en del av the core finns ju kvar då, framförallt i form av Bergeron och en åldrande Chara och Krejci tillhör den också. Ja. Men sådana som en sån oerhört utpräglad Boston, en sån som man förknippar så mycket med Boston som Milan Lucic är borta.
Ja.
Så vet vi att den stora chocken i samband med draften var ju där att Dougie Hamilton försvann till Calgary.
Precis, ja exakt. Det var ju Don Sweeneys märkliga dagar där när han raidade runt och gjorde väldigt mycket trader som folk bara såg på som frågetecken. Liksom. Ja. Dougie Hamilton var väl den största med tanke på att det är ju en högerfattad, ung, lovande back som har en bra säsong i ryggen och som har ju alla de här, han är mobil, han har liksom, han är tvåvägsback, han har ju det här som alla eftersöker. Och så bara skickar man bort dem med genom att bara är en riktig så här rebuild trade-aktigt, alltså man får bara draftval och utbyte, man får ingenting konkret i sitt roster liksom. Och det är ju väldigt svårt att liksom drafta till sig en ny Dougie Hamilton bara sådär, så att och nu, visst, det går rykten om att han och det är väldigt, det har liksom inte riktigt kommit fram vad det här berodde på. Alltså, trivdes han inte i laget? Funkar han inte med lagkamraterna? Var han jobbig att förhandla med? Hans farsa har ju liksom, hela den Hamilton-familjen har ju fått lite skit liksom.
Det var mycket prat om att han inte trivdes. Men det konstiga var ju att det påstås också att det fanns bättre bud på bordet. Ja. Och framförallt då från Edmonton. Men man kan få intrycket att de inte ville dela med sin...
Ja, men och, Peter Chiarelli förstås.
Ja, precis. Och inte är livet lättare för honom. Jag vet inte. Nej, men även Carl Söderberg har försvunnit, Gregory Campbell, Riley Smith, Bartkowski. Det är pjäser ändå som har betytt mycket för Boston.
Som har varit där länge, ja.
Ja, och de har inte fått in tjänster som så särskilt, inga pjäser som förstärker laget i alla fall.
Nej, inte nödvändigtvis mot sina, de som de har tappat i alla fall. Alltså, Beleski är ju en liten chansning. Det blev ett femårskontrakt, ett långt avtal, men lite... lite mindre cap hit än vad vi fasade för. Det var ju snack om 5 miljoner att hans krav, och så blev det, landade på någonstans, vad blev det, 3 någonstans, 3,5 eller 3. Ja. Och visst, det är ju, han har ju lite Boston karaktär. Det är också lite av en power forward och en rakt på målspelare. Gjorde ändå över 20 mål förra säsongen och framförallt ett starkt slutspel. Sen gillar jag ju även, jag måste personligen säga att jag gillar den här. Jag vet inte, jag tror att majoriteten tycker tvärt emot mig här, men jag gillar ändå Jimmy Hayes-traden. Jimmy Hayes mot Riley Smith. För Smith är ju en skickligare spelare med förmodligen högre potential. Men Jimmy Hayes, om de skulle få in... Alltså, nu är det svårt att verkligen prata om den här Boston-auran längre med tanke på att då, de har gjort sig av med till exempel Lucic. Men Jimmy Hayes känns ju som en riktig Boston-spelare. Han är född i trakten. Han har den här stora kroppshyddan, det här raka, hårda spelet. Så att jag tror att det är en bättre fit för Boston än vad Riley Smith var, som ju faktiskt hade en lite sämre säsong i fjol.
Jag tror att det hade varit en bra fit för Boston som det såg ut för något år sedan. Jag är inte lika säker. För mig kändes det som en rätt så här... trade. Det känns som ungefär samma kvaliteter byttes liksom sinsemellan.
Ja. Ja, det...
Båda tycker jag är ett bra spelare.
Ja, jag håller med. Exakt, det är klart att Riley Smith är en förlust det också. Alltså... Och jag tycker det är ett litet orosmål för mig också. Det är det här med att det tog så lång tid att fatta ett beslut med Claude Julien. Som ju faktiskt ville stanna. Han hade inga ambitioner att lämna liksom. Men för Don Sweeney tog det ändå en månad eller något sånt där, från det att han blev klar som general manager till att man faktiskt gav ett besked till Julien att man skulle få stanna. Och Sweeney snackar ju själv om att han vill bring back the big bad Bruins liksom. Att det ska vara hård för att spela sig. Men när man ser på hans moves så tycker man ju inte... Ja, den linjen är ju inte klockren liksom.
Nej, och om man tittar på backsidan så ser det betydligt svagare ut utan Hamilton. Mm. Vi har som sagt Chara börjar bli gammal. Likaså Seidenberg.
Ja, precis.
Och sen finns det då... Torrey Krug är ju supertalang.
Ja. Där liksom förväntar man sig att genombrottet ska komma snart. Han ska vara upp, kanske kliva upp över 50 poäng. Alltså så pass liksom.
Precis. McQuaid kan också bli bra.
Komma tillbaka.
Men det känns inte som de för 2 år sedan hade Boychuk och
Hamilton. Nej. De har ju, precis, de inledde ju förra säsongen med den duon. Så att... de har ju tappat ett, alltså jag menar, Boychuk Hamilton ska absolut kunna hålla som ett första backpar i NHL.
Ja.
Definitivt, så att de har ju förlorat ett första backpar bara så där liksom.
Ja, de har det.
Utan att få något utbyte som än så länge syns i truppen. Så att, sen vill jag säga att,
och sen är det så mycket, jag tror att de kan få en säsong när det kommer att ta sin lilla tid att mesha ihop allt nytt med den här ryggraden, tror jag.
Ja, jag kan hålla med det. De har ju faktiskt till deras försvar lite grann här, man har varit lite kritisk i att nu de har någon slags mini-rebuild har gått in i med alla draftval de har plockat på sig, och deras prospect pool börjar ju se lite mer anständigt ut. Och sen har de ju faktiskt, jag menar, Pasternak var ju en sensation i fjol.
Ja, där finns ju sparkapital, absolut.
Exakt, där känns det som att med tanke på att han förmodligen kommer spela topp 6 minuter hela säsongen, att han kan göra 60-65 poäng.
Ja.
Och Ryan Spooner som nu får chansen på allvar som kanske andra, tredje center, är ju också spännande att avsluta förra säsongen bra. Så att det finns ju lite spännande liksom, unga spelare på gång också. Även en finländare som har plockat in som de hoppas ska bli deras nya Kalle Söderberg. Den här Jonas Kemppainen som var en sensation i finska slutspelet i SM-liga för Kärpet. Jag tror han gjorde 24 poäng på 19 matcher i slutspelet. Och så gjorde han även över en poäng per match i VM för Finland sen. Så att, och han beskrivs ju lite som Söderberg, en stor växt center, duktig på teka, kan spela både boxplay och powerplay. Och sen är frågan då hur snabbt han akklimatiserar sig till både Boston och NHL. Men en spännande spelare.
Bara du kommer ihåg att inte säga Kalle Söderberg.
Nej, Carl Söderberg, det är jätteviktigt.
Och bara säga Carl. Och just Carl Söderberg och Louis Eriksson sa ju det här på Garden att passerna kommer att bli en superstar. Ja. Att det var en av de största talangerna man sett. Och jag tror att ja, han är en X-factor. Ja. Absolut.
Precis.
Men mina vänner på hockeyn just, de tror inte alls på Boston. De tror att de kommer sexa i Atlantic och får även Ottawa och Florida för sig.
Ruggig.
Ja, då är det en riktig sänkning.
Ja, det är det. Ja. Hur känner du då?
Jag tror ju också att de får kämpa som tusan för att ta sig till slutspel. Och jag tvingar av mig tipsen redan nu. Mm. Så tror jag att inte de klarar det. Inte bara för att de själva har blivit klart sämre som jag ser det, men konkurrensen har blivit så mycket vassare också. Mm.
Och det som är lite störande för Atlantic-lagen, det är att Metropolitan har gått fram så mycket nu, känns det som på pappret. Så att det är ju många experter som framhäver att Metropolitan mycket väl kan knipa 5 slutspelsplatser och Atlantic bara 3.
Det har ju att göra lite med det är ju så, men
Jag kommer återkomma till mitt tips här överlag, men jag kan ju säga att Boston är absolut inte säkra på en slutspelsplats i alla fall, så som jag ser det. Mm. Ingen snack.
Nästa lag så är det mer positiva känslor kring, trots att de kanske inte kan påstå att de är redan nu bättre än vad Boston Bruins är, men jämfört med hur det har sett ut de senaste säsongerna så har atmosfären i Buffalo blir en helt annan efter den här sommaren.
Ja, det är ju ingen snack om den saken. Det är ju helt nya vindar där i Buffalo. Det är ju, ja, jag har aldrig kunnat klaga liksom på publiktrycket där. Det är ju alltid rätt mycket folk oavsett hur det går. Men nu har det ju varit helt galet tryck liksom hela sommaren. Här. Deras prospect camp där det var fullsatt liksom i hemmarenan där. Så att, och det är ju inte så konstigt med tanke på vilka nya spelare som har kommit in där och som kommer stå på isen när de inleder säsongen. Det är ju, ja, det är ju, man kan ju börja vad som helst, men man får väl ändå börja med Jack Eichel kanske.
Ja, men vi får det. Alltså, tvåan i draften bakom McDavid då. Men nästan lika hög status.
Ja, exakt. Alltså, det är, folk säger att han hade varit ett annat draft då, så hade han varit solklar etta och superhypad då liksom. Så att,
ja.
Han är lite av en generational talent också.
Ja, om McDavid är Gretzky så är Eichel Mark Messier.
Ja, precis. Så till och med den jämförelsen har ju liksom nämnts på grund av vilka speltyper de är också. Alltså, McDavid är lite mer Gretzky och Eichel är i spelstilen lite mer Messier också.
Och gav lite det intrycket när vi träffade honom i samband med finalen. Han kändes som en sån ledartyp. Han hade en pondus i sin utstrålning redan som litet grin.
Ja. Ja.
Men han är ju såklart allra främsta skälet till att det är golden, att det känns som det är happy days i Buffalo igen. Men det finns ju fler. Evander Kane kan också ses som ett nyförvärv eftersom han aldrig hann spela efter traden från Winnipeg i fjol.
Nej,
de har supertalangen också som är Sam Reinhart, som du påpekade redan förra veckan. Glänste ännu mer på den här.
Ja, jag sa det lite off record där när vi snackade att Sam Reinhart, jag kollade ju på den där prospect-matchen som de hade där när det var fullsatt. Och det var Team Eichel mot Team Reinhart. Och i den matchen var det ju ingen snack vem som dominerade och vem som såg bäst ut. Så det är svårt att säga mitt i sommaren liksom, på en sån där lite halvploj match. Men då var det faktiskt Sam Reinhart som var helt dominant. Han gjorde hur mycket mål och poäng som helst medan Eichel hade typ -4 och sånt där i plus minus. Så då kändes det som att Sam Reinhart är kanske ännu lite mer redo just den här säsongen för att verkligen kliva in i laget.
Så har vi Ryan O'Reilly från Colorado som är, man inte riktigt vet om det är ett litet problembarn har han varit. men en stor talang såklart.
Ja, ja precis, alltså, han är ju ung. Det känns
som att han är ju etablerad. Ja, en bra hockeyspelare, kan säga så.
Exakt, som ju dock strular till det lite. Det har ju kommit i skuggan här av andra skandaler i sommar här. Men Ryan Reilly åkte ju rakt in i en butik. Det var väl en Tim Hortons eller någonting. Jaha, med sin gamla bil som var extremt odiskret. Och sen så, som inte det räckte liksom, så försöker han fly också. På platsen. Han springer från sin lilla bil där, som han just har lagt upp på Instagram. Så att det var ju inte succé. Bara någon vecka efter att han blev tradad och skrivit på det här monsterkontraktet. Så det var ju verkligen ingen bra start.
Känns väldigt O'Reilly. Ja. Och sen nästan största av allt, nästan, är ju att de har Dan Bylsma som ny coach också.
Ja. Och jag vet att du gillar Bylsma.
Ja, gör inte du det?
Ja, jag gillar Bylsma, alltså sådär som när intervjuer, liksom intrycket man får av honom. Men samtidigt så är jag lite frågasättande till hans, hur bra han egentligen är. Liksom. För att han, visst, han har ett enormt rykte efter att han klev in i Pittsburgh och tog kuppen direkt.
Ja, men det är 7 år sedan nu.
Det är 7 år sedan nu och precis. Och han hade inget bra slutbesvarsigt med Pittsburgh efter det. De åkte ut mot lägre placerade lag varenda år. Och i OS där fick han inte ihop laget med USA heller 2014. De hade ett fantastiskt lag, men det slutade med, vad blev det, 5-0 i bronsmatchen mot Finland. Och spritt i gruppen, så att...
Ja, fast fram under gruppspelet var han ju väldigt lyckad där också.
Ja, precis. Det var det.
Ja, vi får se. Nu tror inte jag att han behöver bekymra sig om det än, hur det kommer att gå inom slutspel. De är absolut på uppgång och kommer att gå betydligt, betydligt bättre än de här senaste 2 fiaskosäsongerna. Men det är ännu ett bra steg kvar till de är slutspelsfärdiga, tror jag. Framförallt för att på backsidan ser det inte så imponerande ut.
Nej, precis. På backsidan har de faktiskt inte lyckats förstärka alls i princip. Och där har de ju försökt. Jeremiah och Tim Murray har ju slängt feta dollarbuntar till många. Inte minst John Odoja, som det sägs att han blev erbjuden 5 miljoner för 3 säsonger i Buffalo. Han tackar ju till betydligt mindre i Dallas till slut. Och nu sägs det att även Cody Franson har ett 2-årsavtal på bordet att ta ställning till. De försöker ju desperat få in en rutinerad bra back där.
Ja, det behövs verkligen.
Det ser väldigt tungt ut.
Ja. Det finns väl rätt mycket ung talang där också, men den är långt ifrån färdig.
Precis, exakt. Och backa vet vi ju, det har vi varit inne på flera gånger, att det är en längre infasningsprocess i NHL-kostymen. Ska säga. Ja. Det är svårare för backar att slå igenom snabbt. Sen är det, måste vi naturligtvis nämna Robin Lehner som ska bli första keeper där i tanken.
Ja, det är ju tanken. Och det ska bli väldigt intressant och spännande att följa när han får en sån uppenbar chans att ta första spaden. Jag har ju i flera år här suttit och hävdat att Robin Lehner rent talangmässigt är vår kanske främste unge målvakt. Och nu ska han visa det.
Ja, precis. För nu får han ju chansen här till 100% i princip.
Ja, det kanske inte är så lätt med ett sånt då ungt, orutinerat, kanske lite dalligt försvar framför sig. Men jag tror på Robin.
Ja, ja. Alltså, och samtidigt så har de en hyfsad målvaktstradition där i Buffalo. Så har vi sett att flera lite halvuträknade keeprar har ändå gjort bra ifrån sig där. Jag menar, Lindbäck avslutade säsongen jättebra. Ja. Och även Neuburs när han kom in där. De har ju, jag menar, Ryan Miller har ju stått en Rain och Dominik Hasek. Målvakter brukar generellt lyckas i den här klubben.
Jag hoppas det. Det är roligt för Robin. Han har slitit hårt och varit lojal i rollen i Ottawa. Så jag tycker det skulle vara kul om han fick ett riktigt genombrott här.
Precis, jag tycker inte att det var långt ifrån för kanske 1-2 år sedan att han fick det heller. För att han hade någon säsong där han var riktigt, riktigt bra och liksom hotade Craig Anderson. Och det kändes ju som någon sommar inför säsongen man diskuterat att Lehner kommer att bli första målvakt i Ottawa liksom den här säsongen. Ottawa, ja. Jag kan inte säga det.
Jo, det sa du nästan
rätt. Ja, nästan rätt. Han var lite för brittisk. Men så kom den... kommer lite mellan säsonger och framförallt den här skadan som också är ett litet orosmoment inför den här säsongen. Han har ju trots allt haft en ganska jobbig hjärnskakning som har tärt på hans kanske psyke och liksom, det var ju en tung period han hade där som inte var kul att läsa om.
Nej, precis. Och då släpptes The Hamburger fram i Ottawa.
Precis.
Och Robin blev överflödig.
Precis.
Ja, det är såklart ett orosmål, men jag tror att om hälsan är okej så det känns som det kommer att bli bra för.
Ja, det tror jag också. Han har en fin NHL-karriär framför sig.
Ja.
Det är ganska
det har, Buffalo har en fin era framför sig också. Men som sagt, jag tror inte de är riktigt redo för slutspelen.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror de tog strax över 20 segrar förra säsongen. När de tankade i princip där. Nu i år tror jag att det kan bli kanske 35 eller sånt där. Men det brukar inte räcka till slutspel. Utan det blir en klar uppryckning. Men... absolut, och det kommer absolut inte vara någon stryk på sig, utan man kommer få kämpa när man åker till Buffalo, när de kommer till sin egen hemmaborg. Men det kommer liksom inte räcka riktigt i den här jämna striden som det kommer att bli. Jag tror att det kommer bli superjämnt i Atlantic.
Ja.
Det kommer bara skilja några poäng där, och jag tror inte Buffalo har den där extra pushen just i år för att klara det.
Nej, om jag får nämna Hockey News då, som håller väldigt kär, som du märker, så de är... Ja. De tror inte heller att Buffalo går till slut, men de tror inte att de blir sist heller i divisionen. Så det kommer att bli.
Ja, jag förstod hinten, men jag håller med om den också. Vi kommer komma in på den.
Bara det är ju ett stort framsteg.
Ja, exakt.
I norra New York.
Ja,
ja, men då flyger vi bara tvärs över sjön. Då hamnar vi i Detroit.
Exakt. Ett lag som jag tror faktiskt mer på än vad jag tror många andra gör. Jag tror att det är hyfsat positiva tongångar i Detroit. Och framförallt är det ju förändringens vindar med tanke på att Mike Babcock inte ska stå i båset längre. Men jag tror på det här nya inom situationstecken Detroit faktiskt.
Det är faktiskt jag med. När förra säsongen tog slut efter den här serien mot Tampa.
Ja.
Och Babcock... så småningom försvann, så då trodde jag nu kan det nog vara slut på den här eran, Detroit-eran. Mm. Men som de skötte sommaren sen och nya tränaranställningar, så jag har också en väldigt påfallande positiv känsla kring Detroit faktiskt.
Ja, och jag tycker faktiskt att de blev lite bortglömda förra säsongen också. Med tanke på att de bara hamnade trea i Atlantic och att det var mer snack om Montreal och Tampa. Och att de åkte ut mot Tampa direkt där. Men spelmässigt så var de ju ruggigt bra i den serien. Och hade ju med lite puckstudsar på deras flytkonto istället. Kunnat definitivt slå ut Tampa. Faktiskt. Ja. Och dessutom...
Den första halvan av grundserien i fjol så spelade de ju sin bästa hockey sen 08 och 09 vill jag minnas att jag satt och
sa. Ja, just det, precis. Exakt.
De kom av sig lite under andra halvan, men som sagt, sen var de gjorde några matcher där mot Tampa var riktigt bra också.
Precis, och de rent poängmässigt så var de inte så långt ifrån Montreal Tampa i grundserien heller. Så att, de är, ja, och det känns verkligen som att deras lilla rebuild on the fly, eller vad man ska säga. Som de har gjort här utan att behöva åka ner i diket, som Buffalo till exempel. Har liksom... ja, den är nästan... Inte över, men den är liksom... Många av de här nya unga killarna har verkligen etablerat sig som core-killar. Alltså, jag menar, Gustav Nyqvist som ju har skrivit ett nytt kontrakt i sommar också. Och Thomas Tatar och hela ingen Danny De Kaiser. Nu känns det nästan som att Peter Mrazek är första keeper där också.
Ja, och fler. Thomas Jerk och Riley Sheenan.
Ja, och så, en som jag tycker är ruggigt bra, det är ju Glenn Denning, precis.
Ja. Jo, och det här känns som spelare som redan i fjol då etablerade sig. Rimligen i de flesta fall kommer att ta ytterligare ett steg den här säsongen. De har redan tagit de avgörande första stegen.
Ja.
Och nu håller på att bli riktigt etablerade. Man kommer att avlasta Zetterberg och Datsyuk ännu mer.
Ja.
Samtidigt har de fått in en ny, tror jag då, fortfarande har till mycket hockey i sig för att vara en mycket framstående andra center, det är Brad Richards då.
Ja, det tycker jag är en smart Detroit-värvning.
Ja,
faktiskt.
Han får samma liksom roll där som i Chicago, att han slipper vara the go-to guy som han var i New York.
Nej.
Det spelar lika mycket och kommer att göra stor nytta.
Ja.
Och så har vi fått in på backsidan också, får inte glömma Mike Green.
Precis.
Lite samma sak. Han nu hade inte någon sån jätteroll i spel 5 mot 5 i Washington på slutet, men han är den typ av back som har saknats i Detroit.
Exakt, de har ju så länge varit ute efter den här utpräglade powerplaybacken som allra helst ska vara högerfattad dessutom.
Ja, en writer också. Det har ju varit, har de haft väldigt svårt att knyta till sig.
Precis, de har ju försökt flera år i rad, det har de varit på stora namn. Men nu, till slut nu så fick de Mike Green. Och det är ändå ett på marknaden jämförelsevis resonabelt kontrakt tycker jag. 6 miljoner för 3 år var han fick. Så att jag tycker, och det tycker jag är lite intressant också. Jag tror ju, utan att vetas egentligen så jättemycket av Jeff Blashill, och framförallt inte på NHL-nivå. Han är ju en rookie här. Han hade en assisterande säsong bakom Babcock. Ja, sen dess har jag varit...
Det är alltså ny tränare, skulle du säga. För
precis, Jeff Blashill, exakt. Som har varit Grand Rapids, AHL-lagets tränare senaste åren, gjort det väldigt bra där.
Ja, han har varit inne i Detroit-systemet, känner spelarna och vet vad som förväntas.
Exakt, ja, snacka om att man kan säga att han känner spelarna. För han har verkligen haft många av de här nya killarna i sitt eget lag. Ja. I Grand Rapids där och fostrar fram dem nästan. Sen känns han ju väldigt lik Babcock. Jag menar, bara hur han snackar låter ju som en Babcocks lillebror typ. Ja. Så här, rösten liksom. Och sen liksom framförhållningen överlag. Men sen tror jag att det är lite skillnad också. Vi får se hur... Men när AHL är en annan nivå, då kanske man kan vara lite mer vågad i sitt spel. Men han känns lite mer offensiv. Lite mer släppa på tyglarna än vad Babcock är. Han är ju känd för att liksom vilja också involvera backarna mer än vad Babcock vill. Han är väldigt mycket så här, hela laget ska involveras i anfallen och uppspelen och liksom i båda ändarna, man ska säga. Så det känns som att det kanske kan vara positivt för en sån som Green också.
Ja, och framförallt så tror jag inte att han, ännu så länge i alla fall, är lika man får använda uttrycket arrogant som Nej. Babcock. Nej. Och bara det faktum att det är ett nytt ansikte i båset och på träningarna som bestämmer, tror jag blir ett väldigt lyft för många av dem som var med i Detroit länge. Jag tror att de var jävligt less på Babcock till slut.
Ja, ja. Ja, det har man faktiskt sett lite överraskande många utspel om. Det var ju så sent som för några veckor sedan som Zetterberg, han var absolut inte anklagande mot Babcock. Han talade varmt om honom också, men han sa att det var liksom skönt på något sätt med en förändring.
Ja, jag tror att det betyder väldigt mycket för. Jag tror att det, de har läst på honom helt enkelt.
Ja,
ja. Det var dags.
Ja, för det har framförallt du varit inne på flera gånger, du som har känner du tror spelaren rätt bra där, att han är ju stenhård i nyporna. Han är inte så lätt att ha att göra med på daglig basis liksom.
Nej. Nej, det har man förstått att och den Babcock vi i media får se är inte riktigt samma Babcock som spelarna får se bakom kulisserna.
Nej.
Det framgick ju också lite under den här de inte klassen. Man hade några svavelosande utbrott där. Man fick igen från hans förehavande med media i Detroit.
Exakt, ja.
Nej, jag tycker det känns spännande. Mm. En X-faktor här för att ta en sån igen är Johan Franzén.
Precis. Som ju faktiskt siktar på spel rätt snart. Alltså, ja. Kanske i oktober redan.
Ja. Jag hoppas att han är på väg tillbaka efter ytterligare en hjärnskakning som förstörde förra säsongen. Det fanns för de som befarade att karriären var över. Men han har gjort klart att han vill avsluta på sina egna villkor och ska försöka igen. Jag hoppas verkligen det går bra. Det är en förträfflig person. Väldigt rolig och bra att göra med. Underfundig humor. Och han har ju varit en institution i Detroit. Och bara hoppas att ni inte åker på någon ny smäll.
Nej, verkligen inte. Han har ju dominerat Instagram här i sommar. Det finns ju fler exempel, men bara för någon vecka sedan så la Detroit själva upp någon bild på sin Instagram. Jag tror det var en bild på Franzén när han åkte runt där någonting. Här är Franzén ute och kör en Formula Skate. Och så svarade Franzén själv. Han skrev typ, somebody tell that ginger to just quit playing.
Ja, han är som sagt väldigt rolig. En annan X-faktor, jag lovar att jag ska sluta använda det uttrycket direkt. Det är jag influerad för mycket av hockey nu. Så här. De har ju sånt.
De har en kategori som heter X-faktor.
Ja, jag ska sluta med det. Men det är att de har en väldigt intressant rookie också i tema Pulkkinen. Pulkkinen.
Ja.
Finländaren. Han var magisk i AHL i fjol. Inte lika bra när han fick chansen i NHL, men där finns det väldigt mycket potential.
Precis, jag har inte siffrorna framför mig just nu, men jag tror nästan att han kan till och med ha vunnit skytteligan i AHL, i alla fall varit i närheten av, trots att han spelar betydligt färre matcher än många. Han måste ha
65 mål.
65
mål.
Mål?
Ja.
Är det sant?
Ja.
Ja, det låter helt bisarrt.
Nej, 65 mål the past two seasons.
Ja, jag tänkte det. Ja, precis. Ja. Men då tror jag faktiskt att han är, då är det liksom inte 80 matcher varje säsong heller, utan det är, han har ett enormt målsnitt i AHL. Och man väntar bara på att han ska liksom visa upp de takterna i NHL också, för att han är fullständigt alldeles bra för AHL. Och där har ju Blashill coachat honom och gett honom mycket förtroende.
Ja.
Sen har de även andra X-factors, nu snodde jag det uttrycket också. Dylan Larkin är ju en sån där som man förväntar sig ska kanske ta plats i NHL nu också. En jättespännande amerikan. Som själv har sagt, jag läste det idag tror jag. Att han, en av anledningarna till att han lämnar college redan nu för att liksom, ja, i förtid för att gå till NHL, det var just för Jeff Blashill, för att han hellre vill spela för honom än för Babcock, var under tonen ungefär.
Ja.
Så att, och så har de Anthony Manta som ju var lite flopp förra säsongen, men som är också en supertalang som ska bli en ny core-spelare i framtiden, är tanken.
Ja, och vi vet ju det att de har varit väldigt bra på att slussa in spelare underifrån som har fått lära sig Detroit-systemet och Detroit-andan.
Exakt.
I minor leagues.
De är praktexemplarer på det här med att man inte ska rusha in sina talanger, utan man ska lära sig systemet, man ska ta något hundår i AHL, sen får man jobba sig upp i hierarkin i NHL. Och det är ju väldigt många som har lyckats på den vägen. Liksom.
Ja. Ja, det kommer nog bli, jag tror på en rolig säsong i The Joe.
Ja, jag kan ännu säga att jag är helt säker på slutspelsplats för Detroit faktiskt.
Ja, den 25:e idag.
Ja, det är
helt... 25:e året, det är ju enastående. Nu ska jag gå, jag har kaffe på, jag måste gå och hämta en kopp, så jag tycker du kan börja prata om nästa lag som vi har, Down South i Fort Lauderdale.
Ja, precis, exakt, det ingår ju i här NHL-podden att Bjurman måste ha lite kaffe, annars kommer det inte hålla hela vägen. Så att det är Florida Panthers helt enkelt som gäller nu, ett lag som är ruggigt spännande på pappret. Det finns ju mängder av talang i det här laget, de har ju rebuildat i flera år. Och nu känns det som att de har så många pusselbitar på plats att de borde kunna sikta betydligt högre i tabellen än de har slutat normalt sett under organisationens tid. Men det har inte hänt så mycket på nyförvärvsfronten faktiskt. Vi har ju redan pratat om Riley Smith, Jimmy Hayes-traden.
Ja.
Och där tycker jag faktiskt, jag var lite förvånad ändå, för jag tyckte Hayes hade någonting som inte Florida hade. Han var just den här powerforwarden. Just, annars tycker jag att det är väldigt mycket så här små ättriga spelskickliga killar. Jag menar Trocheck, Pirri, Barkov, Huberdeau, hela den ligan liksom.
Ja, de har Jagr.
Och de har Jagr ju förstås. Som är ageless.
Och de har tittat norrut i sin delstat och sett hur framtidens hockey ser ut.
Ja.
Och i framtidens hockey betyder ju det där med storlek inte lika mycket som tidigare. Det har ju Tampa bevisat.
Ja, det är för sig sant. Det, och det ser man ju prov på väldigt tydligt i det här slutspelet som var faktiskt.
Ja.
Att det är den offensiva hockeyn med liksom den kreativa hockeyn som är den vägvinnande.
Den kvicka och tekniskt skicka, ja.
Och där har ju verkligen Florida Panthers så det räcker att bli över nästan. Jag tycker de har extremt många spelskickliga spelare. Och det finns sån enorm potential. Alltså, man väntar bara på den här eruptionen, om man säger. På många av de där killarna. Så jag menar Huberdeau som var Calder Trophy-vinnare för några år sedan. Och som avslutade förra säsongen starkt när han spelade med Barkov och Jagr. Det var en superkedja faktiskt den sista månaden av NHL. Där finns det ju enormt mycket potential tycker jag. Och även i Barkov väntar man ju bara på att han ska komma upp i 60-70 poäng istället för att ligga på 40-50. Och Jagr är inget frågetecken för mig när han är 43-44 år. Alltså. Han är ju, det känns som att han kommer hålla den här nivån i flera år till.
Ja, jag tror han tycker väldigt mycket om att vara i Florida.
Ja. För att han på något sätt levde upp igen när han kom dit förra säsongen. Han var ju otroligt bra slut på förra säsongen. Hade enormt bra sådana här fancy stats, avancerad statistik liksom. Och han lyfte ju hela laget där. Det var en pusselbit som Florida verkligen saknade.
Ja, de har gjort sig lite under sommaren. Indikerar ju också att general manager Talon tror väldigt mycket på det här laget. Han har något väldigt bra på gång och det behövs inte fixas och trixas så mycket med truppen.
Nej, det handlar mer om att låta alla de här spelarna fortsätta utvecklas och verkligen växa in i sina roller. Liksom.
Ja, och jag tror att han har rätt i det. Jag tror att de var ju med och rätt så länge och slog som en slutspelsplats redan i fjol, vilket var förvånande för många. Och det tror jag definitivt de kommer att göra igen.
Mm. Ja, de är
en riktig dark horse med all den här talang alltså, och balans. Ja, jag tycker att de är välbalanserade.
Ja, det tycker jag också. Jag menar, Longo var bra förra säsongen. Och han har ett dåligt kontrakt, så att det är så pass långt med så hög cap hit. Men han har det 2-3 år till när han kommer hålla en hög nivå ändå, känns det som. Gjorde väldigt bra ifrån sig i fjol. Och sen så backsidan är ju riktigt bra. Alltså, men vi har inte ens nämnt Aaron Ekblad än.
Aaron Ekblad, ja. Om han fortsätter framåt som man tror, det är ett enormt vapen.
Ja, alltså han har definitivt, alltså han kan bli världens bästa back här om 2 år. På 3 år är han Norris vinnare. Jag menar 39 poäng, 12 mål redan sin första säsong. Och då har han ändå väldigt starka styrkor i defensiven också. Det är verkligen en ny Shea Weber. Det här han kan excel Shea Weber alltså. Det här är ett fenomen.
Ja, och sen jag vill komma tillbaka till honom om att jag tror att han använder att det gick så bra på slutet. Jag tror han trivs oerhört. Dels är det, som jag var inne på, morgonen, väldigt angenämt klimat. Trevligt att bo i, men det är ingen press ifrån det heller. Det är ingen media som jagar honom. Så han får vara mycket i fred.
Ja.
Och jag tror han trivs utmärkt med det.
Ja, det stämmer nog faktiskt. Han är ju verbal och social och liksom skön i media. Men man har förstått att han kan få nog av det också. Och då kanske det är skönt på äldre dagar att få ta lite lugnt i pensionärsstaten Florida istället.
Jag hoppas bara att det enda jag saknar för att en svensk. Och det är ingen riktigt på gång heller. Så vi får hoppas på någon trade under vintern.
Ja, just det. Ja.
Vi får dit någon trevlig svensk.
Ja, nej men alltså visst. Det som är lite tråkigt med Florida också, det är just det här kassapubliktrycket där. Att det är så pass tomt där i arenan.
Ja, men det är ju det. Visst. Det är väldigt tråkigt. En så fin arena, men den ligger ju där vi var inne på. Den ligger ju
hemskt.
Den ligger sämre till en Friends. Och hade den legat någonstans närmare Miami, närmare Fort Lauderdale, så hade det varit en annan sak. Och grejen är att när de går bra, när de går till, då kommer folk. Ja. Så låt oss hoppas att det sker.
Ja. Och jag tycker faktiskt att organisationen i sig känns stabilare än på länge, för att de har ett bra ägarskap nu faktiskt.
Ett bra general manager.
Precis, Dale Tallon har jag stor respekt för. Jättebra general manager.
Ja, det är han i mångt och mycket som har skapat det moderna Chicago.
Precis, han var ju där under de åren som de verkligen jobbat sig upp ur träsket. Sen fick han ingen ring som belöning, tyvärr. Han lämnade ju precis då när de vann. Och de försöker i alla fall Florida. De ska utöka sin spanska tv-bevakning. Det var ju fantastiska klipp på när det var spanska kommentatorer i fjol. Det bor ju så pass mycket latinamerikaner där i södra Florida. Ja, som bara, golazo de Huberto, golazo de Paso de Jagr.
Det här är Ekelius, det här låter som att
det var inte meningen.
Salsa, som heter X-Factor.
Ja, just
det. Ja, det Victor, du räknar med den.
Ja, först. Ja, men
en dark horse, absolut.
Precis, och det är som du är inne på, det är väldigt lite snack om dem också.
Ja.
Alltså generellt i NHL, så att de kommer vara lite underskattade i år igen, trots att de med all sannolikhet kommer vara bättre än förra säsongen.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ska vi ta Montreal?
Ja, dem snackas det ju desto mer om eftersom de är Montreal. En kanadensisk klinod.
Ja.
Och det har inte hänt så jättemycket där heller. Det pratade vi lite om redan
förra veckan.
Förra veckan. Att Brandon Prust försvann till Vancouver. I en kanske nödvändig men tror jag jobbig trade mot
Sarkisian.
Och så har de tagit in Alexander Semin från som Carolina köpte ut. Och det är så bara det.
Ja.
Ja, inte vet jag. Det är ett bra lag, men det känns inte som... Om Semin plötsligt skulle bli en ung Semin igen och leva upp till sin fulla potential, då har de en målskytt. Men jag är nästan svårt att se det. Jag har svårt att se att det kommer att funka säkert där igen.
Ja. Alltså det är ju det stora frågetecknet för mig. Alltså. Semin, det finns fortfarande kräm kvar. Det borde ju finnas. Han är bara 31 år och han har... Jag menar...
Ja, men han har aldrig levt upp till
sin hype. Nej, det har han aldrig gjort.
Han är en så säregen individ som inte verkar bry sig. Det har ju alla som har varit i närheten av honom och sett honom under längre tid. Han är helt enkelt inte tillräckligt engagerad i det här.
Enda gången han har brytt sig lite grann, det är när han har skrivit ettårskontrakt. Då har det funnits något att prestera, något att spela för, liksom, lite pengar och jobba in där.
Så han... Men i alla fall så det har sett ut. Nu ska vi inte ta oss in i huvudet på sig. Nu vet ju inte hur...
Nej.
Ja, nej, men det är så det har känts och sett ut.
Precis.
Det där är ju inget vi pratar om av en tillfällighet. För det har ju varit Montreals problem. De har inte tillräckligt mycket målskytte.
Nej, precis. Alltså, de har ju varit ett konsekvent topplag här flera år i rad nu. Men trots det så har de ju haft enorma problem år efter år med målskyttet. Och jag menar, förra säsongen gjorde de... Ja, jag kollade upp det. Det var... De gjorde 20:e flest mål av 30 lag i ligan. De släppte in minst antal. De har ju en enormt fantastisk målvakt där i Carey Price som är nästan historiskt bra. Och som ju vann alla priser man kunde tänka sig på NHL Awards. Men det är trots allt svårt att vara framgångsrik i den här ligan nu när man varit inne på det här med snabba, kvicka lag. Att det är offensiven som är framförallt det vägvinnande. Att man då producerar så lite framåt. Och man hade en skottdifferens på minus 219 förra säsongen också. Man släppte till 219 fler skott än man sköt framåt. Och det låter ju inte som ett topplag.
Nej, men de har ju... Det är en Carey Price, världens bästa målvakt. Och han vann ju Hart Trophy som den mest värdefulla. Och det finns nästan ingen som är mer värdefull för sitt lag.
Nej.
Han är här på Montreal Canadiens. Någon sa att han kan bli ännu bättre i år. Och då kommer Montreal alldeles oavsett...
De
kommer inte att gå hela vägen på det sättet.
Nej.
Det går inte.
Nej, precis. Så är det bara. Och jag tycker... Jag har ju konsekvent hyllat Mark Bergevin i hela den här poddens historia. Så jag gillar ju honom. Men på något sätt så börjar till och med jag bli lite trött på de här. Nu kanske han lyckas igen, för han har en god historik av sån här typ av värvningar. Men det är väldigt mycket low risk, high reward. Alltså typ man tar in semi på ett ettårskontrakt för en låg penning och hoppas att han ska komma tillbaka. Man tradar Brandon Prust och hoppas att Sarkisian ska få sitt stora genombrott eftersom han trots allt har större potential och är yngre förmåga. Det är liksom på den vägen man försöker skaffa sig fler mål. Det är inte genom den här stora blockbusten, utan det är små pusselbitar han försöker öka kvantiteten snarare än att få in kvaliteten. Liksom.
Ja.
Och visst, det kan funka. Han har haft god utveckling på vissa värningar han har gjort, men jag tycker att det, jag var ju inne på i sista podden förra säsongen att Montreal skulle, det här skulle vara deras sommar, att de kanske skulle hugga på Sharp till exempel, att de skulle göra något ordentligt, men så blir det bara Semin och Cashion in. Och
ja. Jag förstår om Montreal fans känner sig lite slumpna efter den här sommaren.
Ja, för återigen,
som vi också pratade om förra veckan, så envisas jag med att tro att en sån som Proust lämnar ett större tomrum efter sig än vad hans hockeyfärdigheter kanske indikerar.
Ja, precis. Ja, han
med sin karaktär och sin tuffhet. Och de har inte så mycket annat av den varan. De har inte så mycket sandpapper.
Nej, det har de faktiskt inte. Det är typ Brendan Gallagher liksom.
Ja.
Men inte,
det är inte på samma
nivå. Det är absolut inte på Prust-nivå. Och sen som du säger, han var ju den stora liksom, ledaren nästan, ska jag säga, i omklädningsrummet rent så, verbalt i alla fall. Han var ju, har man sett klipp från Montreals, från Habs TV, som är ju ruggigt bra faktiskt. De är ju en grym PR-verksamhet runt i och kring Montreal där. Då har ju Prust dominerat varenda klipp i princip. Så det var ju verkligen lagets stora clown liksom.
Ja, jag tror att det är så de skapar mycket trygghet och stämning, som är väldigt viktigare än vad de som säger att ja, de som är bra i omkretsrummet kan vi väl lämna där. Jag tror att det där betyder mer än
vad man tror.
Ja. Så att, ja, det är lite frågetecken för Montreal. Det är rätt givet att de kommer att vara topp 3, tror jag, i divisionen.
Ja, de har så pass bra målakt, och vi har ju inte nämnt Piki Subban heller, som är definitivt en av hennes bästa backar, och som också är lite av en clown och liksom en positiv injektion i det här laget.
En showman,
ja. Lika så väl utanför som på isen. Liksom.
Ja.
Så att, och de har, jag menar, de har ju Pacioretty som är en av NHLs bästa målskyttar. Så att det finns ju bra spelare i laget, men det är ganska tunt ändå. Och det känns som att de är ungefär samma lag som i fjol. Det är så pass små skillnader, så att man har svårt att se riktigt att det ska... Att det är det här i året. Det här är Montreals år liksom.
Ja, att de ska gå säkert många runder i slutspelet. Ja, jag undrar det. Mm.
Nej, jag tycker det skulle behöva göra oss något större där. Samtidigt så bör vi försöka försvara sig med liksom att det är, i dagens NHL, det är svårt att trada liksom, trada upp sig i sitt lag. Det hänger så pass mycket på draften. Ska vi hitta en första center som alla skriker efter, då måste vi drafta honom själv. Eller så måste vi få Galchenyuk och liksom spela bra som första center. Hittills har ju han hamnat ute på vingen istället. Så att det är väldigt svårare sagt än gjort naturligtvis.
Ja.
Men ja, du står lite stilla just nu, Montreal.
Det gör det här i min lägenhet också. Jag var tvungen att slå av fläkten för att du skulle vara nöjd med ljudet något sån här.
Ja, något sån här.
Det är väldigt hett och fuktigt i New York just nu, så att nu börjar jag känna att du tvingar mig
till det. Ja, du får sitta och lida här.
Ja. Men jag vill gärna med att du ska få uttala nästa lag vi ska prata om.
Ja, precis. Då ska vi se. Ottawa, Senators.
Yes, titta, den satt den.
Ja.
Det kommer.
Det kommer. Ett hård sommarträning.
Ja. Exakt. Det här har ju inte heller hänt särskilt mycket under sommaren. Nästan ingenting.
Nej, precis. Det är lite Florida känsla kanske, att man hoppas att de unga spelarna ska ta ytterligare kliv.
Ja. Och det är svårt att, jag tycker de är svårbedömda. Det är svårt att avgöra om den här helt historiska finishen förra året, som ju pågick i nästan hela vårsäsongen.
Ja.
Om den var legit eller om det bara var en fluk.
Ja, det är exakt det vi undrar. Om det ska nu bli en sophomore slump.
Ja, exakt. Ja. Precis. Jag tycker det är mycket svårbedömt. Det är mest svårbedömda laget i Eastern Conference.
Ja, för det kan peka både hitåt och ditåt faktiskt. Det är jättesvårt att veta. Men jag måste ändå säga att jämfört med den gemene man kanske, eller den generella expertisen vad de har uttalat sig om, så tycker jag har en lite positivare känsla för Ottawa än de flesta, tror jag. Jag tycker ändå att de kommer naturligtvis inte bara köra på så som de gjorde under vårsäsongen i 82 matcher nu. Och det tog ju stopp redan i första rundan mot Montreal där. När de blev lite avslöjade på något sätt. Och Hamburglar var ju inte i närheten på lika bra.
Ja, och kanske bränslet tog slut lite också.
Lite, precis.
De hade ju börjat slutspel lite sen jul.
Exakt. Både fysiskt och mentalt på något sätt. Men samtidigt så, ja, jag har blivit väldigt imponerad av Dave Cameron, coachen där, som ju är en riktig juniorcoach. Han har ju varit i mängder av juniorlag och coachat JVM-laget för Kanada och varit framgångsrik och sådär. Och man märkte ju liksom vilket förtroende han ger unga spelare, hur de växer under hans styre. Jag menar, Chris Phillips, Colin Greening och David Legwin och sådana spelare, de blev ju petade i princip av honom. Och så var det istället, nu ska du Mark Stone in och köra det här, och nu ska du Curtis Lazar, du blir ordinarie liksom. Och Patrick Weirkosh får spela första powerplay liksom.
Och Hoffman,
precis. Det var liksom, och alla de växte ju verkligen. Även Mika Zibanejad och Kyle Turris och sådana lite äldre killar.
Absolut, för Zibanejad, jag skulle beskriva förra säsongen som hans genombrott.
Ja, ja. Alltså, precis. Verkligen etablerad top 6-spelare får man säga.
Ja, och nu ska Cameron, det är hans första hela säsongen.
Ja, exakt. Nu, han får sätta sin prägel redan på första campen här när de ska gå igenom grunderna liksom.
Så jag kan hålla med om att det kan finnas fog för din optimism kring 8.
Ja, precis. För det är exakt. Och det är det liksom, bara de jag nämnt nu. Jag menar, Erik Karlsson är fortfarande bara 25 bast. Liksom. Det finns fortfarande, kanske om det är ens möjligt, ytterligare nivå där. I alla fall inte på väg utför direkt. Utan det är väldigt många spelare som är på väg åt rätt håll. Även i det absoluta coret, men också liksom spelare runt omkring.
Ja.
Så att jag har ändå känsla av att de absolut kommer slåss om en slutplats i år igen. Och att de inte kommer behöva kämpa lika mycket för den på det viset. Det kommer bli ett jämnt race där, men de kommer liksom inte halka efter i december. Utan,
Jag hoppas.
Mm. Och sen så, jag menar, Craig Anderson är också en bra keeper. Så att de har en backup där om inte Hamburger håller måttet.
Jag tror nog att Craig Anderson är ganska uttalad första året.
Ja, det är sant.
Och Hammond, om han ska undvika en sophomore slump, då får han jobba, tror jag.
Ja, jag håller med. Ja,
men det är intressant ändå. Och det är som jag var på väg att säga, hoppas, för det är väldigt roligt när Erik Karlsson i brickfånget.
Ja.
För min del.
Ja, det är exakt. Och han är ju kanske... Ja, likt PK Subban. En av de mest underhållande spelarna att titta på.
Verkligen. Och sagt att man säger, alltså, människan vann Norris Trophy gånger säsongen och tyckte ändå att han hade en sådär säsong att han inte riktigt var tillbaka från den svåra skadan. Om han kommer tillbaka ordentligt så får tillbaka samma klipp i den foten som han har problem med. Watch out.
Ja, precis. Han kom ju verkligen igång också under den här andra halvan av förra säsongen. Ja. Alltså, ja. Så bra. Vi pratar ju väldigt mycket om Victor Hedman och Duncan Keith och den typen av backar som går långt liksom i slutspelet. Man får se dem konstant i 2 månader i rad. Men den veckan ungefär som Ottawas slutspel levde. När, alltså, jag tyckte Erik Karlsson var fruktansvärt bra. Alltså. Det kanske var... Ja, det var topp 3 backinsatser av en enskild back i en slutspelserie under förra året, under vårens slutspel. Jag tyckte han var grymt bra.
Ja, han spelade nästan 30 minuter.
Ja, just det, han spelade så fruktansvärt mycket också. Mm.
Men han har en spelstil och framförallt en kropp som gör att det ser aldrig ut som att han blir trött.
Nej. Och så går uttalar sig nu under sommaren här att jag har inte tränat kondition överhuvudtaget.
Nej.
Han blir irriterad på Korn.
Ja, fantastiskt. Du, ja. Nästa lag ska vi inte vara så lång i handling om, hoppas jag. För då finns det lyssnare som blir förbannade.
Ja, det blir ravaskri.
Som heter Tampa Bay Lightning.
Ja.
Och ja, finallaget, laget som jag tror i första hand är det som spelar framtidens hockey, som är modernast i hela NHL. Och
ja.
De har inte heller gjort särskilt mycket alls under sommaren. Och med all rätt. Så varför ändra någonting i det här laget?
Ja, jag suger åt mig dina ord som du sa först. Det är sånt jag aldrig skulle kunna säga med trovärdighet själv.
Jag tror absolut det.
Ja. Ja, men det här är som Tampa supporter när man verkligen är inne i laget där och liksom, följt dem hela tiden. Här, liksom, känns som, det är det här året vi har siktat på. Det är nu vi ska vinna titeln. Liksom. För att det är liksom... För från och med nästa år så börjar ju, vi kommer ju prata om Stamkos sen, men då börjar ju cap-problemen, då hamnar vi i Chicago-situationen. Då kommer vi inte kunna ha ett lika bra lag på pappret, utan det här är liksom det ultimata laget Tampa Bay kan ställa upp med i, med den här generationen av spelare och med, i det här Iceman-bygget. Så att det är nu det gäller och det är upp till bevis.
Ja. Jag tror också, man ska komma ihåg när Chicago-spelarna efter finalen pratade, de berömde ju Tampa något enormt. Många av dem tyckte att det var det svåraste lag de har behövt gå upp mot i en final under de här åren här. Mm. Att de fick anpassa sig och ställa om sig för att kunna komma åt det här otroligt kvicka, skickliga laget.
Ja, det vill jag ändå påstå att det var nog mer Chicago som anpassade sig lite efter Tampa än tvärtom, tyckte jag.
Liksom. Ja, det är det. Mm. Och det var det de sa också, och de var oerhört imponerade av vissa enskilda spelare, framförallt och kanske Victor Hedman. Mm. Det röstes ju då över honom att han...
Norris-mässig.
Ja, så även en sån som Patrick Kane sa jag att det var, han fick mig att åka omkring och prata.
Ja, just det. Så att de mumlade i båset av frustration.
Ja, det var så frustrerande om att han... Så att, ja... Det enda problemet är ju då, det var vi inne på, har vi varit inne på slutet av förra säsongen och även förra veckan, att de måste lösa situationen med Steven Stamkos. Om det här drar ut på tiden med hans nya kontrakt så kan det bli något som kommer att spöka i truppen. Det blir osäkerhet och oklarheter och det är inte bra.
Nej, det är inte alls bra. För en gång, det är lite relief i alla fall att det har varit så, det är nästan värsta med den här Stamkos-såpan här under sommaren är att man inte har hört någonting totalt tyst från Stamkos, från agenter, från Tampas sida. Inga rykten, inga spekulationer knappt, jag får säga, från, med liksom grund. Men nu har i alla fall Stamkos uttalat sig och gjorde det här om dagen här. Och liksom, ja, gav ju lite... svårbedömda svar där, men han sa ju bland annat att det inte enbart handlade om pengar i den här konversationen, utan han fick ju fråga om det här, just den här relationen med Cooper till exempel.
Ja.
Och det faktum att han har fått spela ytterforward istället för center till exempel.
Ja.
Och han försökte ju naturligtvis avvisa de här spekulationerna att han skulle ha dålig relation med coachstaben. Men samtidigt att i en förhandling så tittar inte han bara på pengahögen utan även på andra kriterier. Som vi kanske talar lite för att det är sånt som spelar naturligtvis roll här också. Han vill vara första center. Han vill spela med de bästa spelarna. Han vill inte vara den här killen som får 12 olika kedjekamrater under en säsong som det blev i fjol. Ja, utan han vill vara den givna ledaren och vara kaptenen som han trots allt är för Tampa Bay. Och... han uttalar sig också att samtidigt också det här med att det måste lösas snabbt. Han sa ju också att han vill få till någonting som han är medveten om att det måste bli bra både för spelarna och klubben. Och då lät det som att han svarade lite mer för den skull att han vill att det är viktigt också att det var lite jämförelse med Chicago här att de har hamnat i lite cap-problem också. Man kanske inte kan bara skrika efter pengar på det vis i den aspekten också. Om man vill vinna, så att säga.
Låt mig fråga, om det blir ett sånt här monsterkontrakt, och du sa nyss att då redan nästa år så kommer problem, vilka är det som kommer vara svåra att signa på nytt då? Är det Palat och Kusher?
Alltså Palat och Johnson har ytterligare ett år till efter den här säsongen. Däremot så Kucherov sitter och tjänar 700 000 per säsong nu. Han kan väl få 6-7 miljoner nästa säsong, beroende på vad han presterar i år. Bishops kontrakt går ut och han är unrestricted free agent.
Killorns
kontrakt går också ut.
Ja, du ser. Det här kommer bli problem.
Så det blir problem. Och sen har vi ju bara året efter, då är det Johnson, Palat och Hedman. Oj, så att det är verkligen det här året som det här laget kommer hålla ihop. För sen är det omöjligt att hålla hela laget intakt faktiskt.
This is the year, Jonathan.
Ja, så är det bara.
De kommer inte att få särskilt mycket konkurrens av det sista laget vi ska prata om här. Det pratade vi väldigt mycket om redan förra veckan. Mm. Och det är ju Toronto Maple Leafs.
Precis.
Det gick vi igenom ganska grundligt skulle jag vilja påstå. Om allt nytt som har hänt där.
Ja, det var en lång harang där om det faktum att inte minst Lula Morella har tillkommit sedan vi talades vid förra säsongen.
Ja. Och Babcock. Och Jacques Lemaire kom in som någon slags konsult med Toronto Maple Devils och sådär. med rödvit Detroit-färg på. Eftersom kärna här är president också. Men allt det känns ju väldigt spännande inför framtiden. Men laget som det ser ut just nu är ju jumbo.
Ja, precis. Det är liksom... De nämns i diskussionen om vem som ska få drafta. Jag kom på sist som de får drafta först.
Ja.
Det är liksom vem ska få vinna Auston Matthews race 2016. Alltså det,
ja.
Det är ju ett väldigt, väldigt tunt lag på pappret och extremt rebuild byggt här direkt med korttidskontrakt som man förhoppningsvis kan trada. Det är verkligen...
Men om de står för vad de säger så kommer de ju inte att trada för den här säsongen och ta in några kvicka lösningar i form av stjärnor som rentals och sånt.
Nej, det kommer de inte göra alls, utan det är tvärtom. De kommer skicka bort rentals istället.
Ja,
precis. Och det är lite kluvigt det här liksom hur... Med det här är superfront officet och de förväntningar som följer därpå och det medietrycket som är i Toronto... Så räcker det ju inte med att komma sist liksom. Det är ju inte bra nog. Och alla vet ju att det är så de måste göra nu med tanke på hur skev den här organisationen har byggts upp de senaste åren. Att de ligger så pass långt efter på så många punkter så att de måste göra en Buffalo, en Edmonton nästan och åka ner och liksom samla på sig framtidsnamn istället. Och det är ju verkligen det som är planen. Men ja, samtidigt så Babcock.
Det kommer bli intressant att se hur Toronto reagerar. Om de börjar sacka direkt. Liksom. Jag menar publiken och media.
Ja. Det är så som laget
ser ut. Så de brukar stå emot.
Ja, precis. För så som laget ser ut just nu så kommer det vara svackor på 7 raka förluster. Liksom. Minst och sådär. Och det
brukar... Babcock är en bra coach, men han är för mig symbolen för att coacher ibland överskattas väldigt mycket. De kan inte göra så enormt mycket med ett så ihåligt lagbygge.
Nej, precis.
Tror jag det kommer att visa sig. Det kanske är han som bevisar mig fel, men vi får se.
Ja, vi får se. Det är
geni av enorma dimensioner.
Ja. Ja, det klassiska med Toronto som jag förväntar mig lite grann är att det kommer ändå vara en positiv effekt här i början när alla lagen står på noll och det är, liksom, det är bara att köra på. Jag tror Toronto i vanlig ordning kommer börja starkt och det kommer vara goda tongångar där. Sen kommer efter jul där, då kommer det skita sig totalt. Då blir det tank liksom, och då trader de bort sina assets och sen så blir det nästan en jumboplats till slut ändå. Det är väl vad jag förväntar mig av Torontos säsong. Sen är frågan då, de har ju, vi var ju inne på det lite förra veckan också med Nylander där.
Ja. Jag läste nu alldeles nyligen att de tror att han kommer att kanske slussas in den här säsongen, men de kommer inte att ha bråttom. Vilket tyvärr då antyder att han inte spelar min target-match där i premiären.
Nej, det verkar...
Men åtminstone då får chansen, lite grann.
Ja, just det. Ja, men... samtidigt så är... Alltså, den här...
Jag är väl i Chicago Blackhawks Rangers, så då blir det som det är, att jag bara åker på Rangers match.
Ja, nej men Toronto där vi är dels den här fantastiska front office de har uppe i NHL-laget, men sen har de faktiskt en riktigt stark värvning på coachsidan i AHL-laget också när de plockade hett eftertraktade Sheldon Keefe, en gammal NHL-spelare bland annat Tampa Bay faktiskt, som har gjort succé i OHL där. Jag tror han var i Sioux Greyhounds.
Ja.
Och som har enorma vitsord faktiskt som en lovande coachtalang och duktig med unga spelare. Och han är ju deras nya AHL-coach. Och de kommer ju ha mycket fina talanger i AHL-laget. Nylander, troligtvis kommer ju han ändå tillbringa majoriteten där av säsongen. Det är väl planen beroende på om han nu inte presterar så pass bra att de vill ändå ha en NHL-laget. Men, sen har de ju Kasperi Kapanen som de fick i den här Phil Kessel-traden och så vidare. Connor Brown. De har ett Det är ändå att Toronto Marlies kanske är roligare att gå och titta på än Toronto Maple Leafs. Det tror jag definitivt den här säsongen.
Ja, jag var ju faktiskt och såg dem förra säsongen.
Ja, just det. Det var ju på en match där. En Star Wars-tema eller vad?
Ja, just det. Ja, deras lilla hall. Ja, det var en upplevelse.
Ja.
Avståndet mellan AHL och NHL rent vad gäller inramningen. Ja. Det är faktiskt enormt.
Ja. Trots att de försöker med Star Wars och grejer.
Men du, låt mig höra nu. Du lovade att du skulle tippa då Atlantic.
Ja.
Då
precis.
Får jag höra vad han tror?
Ja, exakt. Jag, det finns risk att jag reviderar det här när säsongen väl kommer igång. Men jag måste ju stå för det här just nu. Och jag, när jag tittar på det här framifrån så märker jag att det är ju inte så sexigt. Det är ganska likt, väldigt likt förra säsongen faktiskt. Men jag börjar nerifrån där. Så sist kom ju Toronto då. Mm. I divisionen. Och på sjunde plats så är jag inte mer positiv till Buffalo än att de kommer sjua. Mm. Jag tror det där är rätt säkert ändå att det blir Toronto och Buffalo i jumboplatserna där. Och sen är jag lite negativ då. Nu är jag en av de här experterna, eller expert ska jag kanske inte kalla mig, men men en av de här som...
Ja, en av experterna.
En av de tunga titanerna här. Som skriver ner, eller så här, som pratar ner Florida lite grann. Så jag har faktiskt Florida på sjätte plats.
Ja.
Och på femte platsen har jag... Där har jag Boston.
Ja.
Jag har svårt att räkna bort Boston med det laget de har ändå. Alltså, jag tycker ändå att deras trupp ser så pass bred ut fortfarande att... Att jag har svårt att se att de ska liksom missa slutspel igen egentligen. Men det kommer vara oerhört tajt där. Sen på fjärde plats har jag då Ottawa.
Ja.
Precis som förra säsongen. Och på här är min enda en liten ändring då. Ja, i topp tre. Det är samma topp tre. Men istället för att Montreal vinner divisionen så kommer de trea i år.
Mm.
Och Detroit två. Och sen så tror jag då att Tampa är så pass kompletta nu så att de skrinnar hem divisionen.
Ja, det är nästan exakt som Hockey News. Den enda skillnaden är att de har Boston på sjätte plats och Florida på femte.
Ja, just det.
Enda skillnaden. Alltså, Tampa, Detroit, Montreal, Ottawa, Florida, Boston, Buffalo och Toronto.
Mm. Ja. Och då vill jag...
Men det är nog den så det kommer att se ut. För jag tror att de andra divisionerna kommer att vara mer omdebatterat om vem som hamnar var.
Ja, just det. Det är lite mer, kanske lite mer givet här, även om jag vill stå fast då vad jag tror att från plats 1 till 6, alltså från Tampa Bay till Florida är mitt tips, så kommer det vara oerhört jämnt och framförallt kring sista slutspelsplatsen där. Så det kan bli Boston, det kan bli Ottawa, det kan bli så att Montreal åker ner och Florida kan absolut ta en plats också, så att det känns som att det kommer skiljas otroligt få poäng där, att det kommer vara hett ända in i mars om vilka som tar de där slutspelsplatserna, även i Atlantic tror jag.
Du, när jag har Hockey News här framför mig så tänkte jag också faktiskt dra för dig. De har sin årliga topp 50-ranking av enskilda spelare också.
Ja.
Jag kan i alla fall dra topp 10.
Ja, gör det.
Och där har vi då först och främst Carey Price.
Ja. Två,
Jonathan Taves. Tre, Alex Ovechkin. Fyra först, Sidney Crosby.
Ja.
Fem, Duncan Keith. Sjätte plats, John Tavares. Sjunde plats, Erik Karlsson. Åttonde plats, Drew Doughty. Nionde plats, Steven Stamkos. Och tionde plats, Victor Hedman.
Jaha, oj då. Han kommer upp där. Topp 10. Mm.
Ja, vi kan fortsätta. Elfte. Jamie Benn. Anze Kopitar. Ryan Getzlaf. Och Pekarinne. Där har du 15.
Ja. Mm. Ja, det är ju lite...
Tyler Seguin. 17, Shea Weber. 18, Claude Giroux. 19, Corey Perry. 20, Patrice Bergeron. Sen är det bara några få svenskar till. Henrik Lundqvist är på 24 plats. Oliver Ekman Larsson på 33 och Niklas Bäckström på 48.
48 först. Mm. Ja, det är svårt att ranka det där. Vi testade ju det för något år sedan. Vi körde topp 25.
Mm.
Det är ju, jag tycker det är skitsvårt. Men jag förstår, alltså, ska man gå på hur, om man ska basera lite grann på förra säsongen och inte minst slutspelet och liksom våren. När de viktigaste matcherna spelades så då kan jag på ett sätt förstå att Sidney Crosby halkar ner lite grann där och att Carey Price, det är ju inte ofta en målvakt rankad som bäst i världen. Men...
Nej, så det är nästan så jag skulle kunna, de där fem kan man nästan placera vad som helst, men nästan så Duncan Keith skulle vara liksom etta ibland, känns det som.
Ja.
Så men... fantastiskt kan vara under slutspel.
Ja, precis. Och sån brutal arbetskapacitet och sån enorm jämnhet i spelet.
Ja.
Alltså aldrig en dålig match. Och kan göra precis vad coachen tillfrågar liksom. Han är ju så otroligt effektiv spelare. Så att det är så svårt med sådana rankingar. Men jag kan hålla med lite grann. Jag kanske hade haft blev lite förvånad, fast det är svårt. Det är alltid lätt att säga för att det är så mycket bra spelare. Så vem ska man peta längre ner i så fall. Men jag blev lite förvånad, typ Claude Giroux är först på 18:e plats och sen.
Ja, det har väl att göra lite med att han Philadelphia har inte ihop
sig.
De kommer att komma in på nästa vecka när vi ska prata Metropolitan.
Ja, det blir.
Men innan dess så tänkte jag att du skulle berätta för mig vem som har vem, nummer 72.
Ja, vilken underbar påminnelse. Äntligen. Ja, jag utgår från förra säsongen. Jag vet inte exakt vilka nummer som kommer gälla. Den här som kommer här nu, men vi har rätt bra nummer 72. Överraskande bra. Bland annat den som du åkte plan med till New York då.
Ja, just det.
Patrik Hörnqvist.
Our friend Bengman. Ja, just det.
Mm, 72. Det är
liksom... Han hade 27 i Nashville. Det var uppgift, så han fick 72.
En liten sån klassiker. Ja. Sergej Bobrovsky har nummer 72. Det är lite oväntat. Men,
ja,
Sen är det inte riktigt samma dignitet på spelarna. Eric Cole körde det förra året. Men han har ju inte ens en klubb just nu. Och Niklas Svedberg hade faktiskt det i Boston förra året. Han lämnar ju för KHL nu. Men det står ju mellan Hörnqvist och Bobrovsky då.
Ja, Bobrovsky när han är som bäst är ju, han är ju förrätta Vessina vinnare. Ja. Men jag tycker så mycket om Patrik Hörnqvist så jag säger han bara för lojalitet.
Ja, vi måste ju ändå vara lite svenska i den här podden. Och det är inte helt, vi är inte helt ute och cyklar då heller. Jag menar, Hörnqvist har en stark säsong bakom sig och känns ju i sin prime.
Ja, nu, apropå målvakter i Boston, du sa ju nämnde Sveber där. Det glömde vi nämna. Jonas Månsson Gustafsson ska ju på tryout.
Precis, det skulle vi ha sagt. Exakt.
Och slåss om andra spaden bakom Tuukka.
Ja, för det är inte helt säkert att Malcolm tar den där spaden. Han har inte imponerat vad jag har sett han hittills. Jag har inte sålt på att han bara ska bli andra keeper där. Det finns en realistisk chans för monstret att bli mycket.
Ja, enda tråkiga för monstret är att alla har bilden av att han är för så skadebenägen.
Ja, exakt.
Det är lite svårt att säga något annat än att han har varit det.
Nej, det kan vara lite avskräckande. Men nu får han i alla fall chansen här på kampen och stoppa puckarna.
Ja. Ja, men nu, det var trevligt att komma igång med det här.
Ja.
Vi är nästan som en sugen på att dra Metropolitan, men vi är inte från Monsterpodden direkt.
Nej, det ska inte bli två. Då skulle vi köra mot Metropolitan, då blir det 2:40 igen.
Ja.
Vi nöjer oss här vid en och en kvart ungefär.
Ja, vi återkommer. Och tänk bara om någon vecka så får vi börja prata om de första preseason-matcherna.
Ja, det blir gött. Det blir ju underbart. Då börjar jag på det.
Jag vet jävla. Men du, då får jag önska dig en trevlig fortsättning på veckan.
Tack så mycket. Jag önskar dig detsamma nu när du har kommit in i den dygnsrytmen där borta igen.
Ja,
borta i Nordamerika.
Jag ska ta mig samman nu. Fixa lite grejer. Sen åker jag ut till Queens och går på tennis. Det är US Open.
Ja, du går på US Open. Det var det du skulle göra.
Ja, det är väldigt roligt att vara ute i Flushing Meadows och kolla på tennis. Och ikväll är det Federer igen då. Att se Federer spela tennis är som att se Crosby och Patrick Kane spela hockey.
Ja, ja det håller jag med om.
Då blir det är varma kvällar och så sitta med en liten drink och titta på tennis.
Och kolla på Federer. Så.
Ja, men du, tack för det här.
Ja, tack för det här. Jag tackar alla lyssnare också. Vi hörs nästa vecka. Då blir det All of Metropolitan all the way.
Yes. Ha det så gott.
Hej hej.
Hej.
Nu kommer. Nu får du vara beredd för nu säger jag
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
Han har varit bra överallt han har varit. Han har varit älskad av lagkamraterna, av fansen, av journalister. Han är en av de bästa man kan ha att göra med på alla sätt och vis. Man hackar inte på Jagr i den här podden. Du ska ta
honom. Nej, men... Vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia?
En av mina absoluta favoriter som du fan inte får hacka på.
Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr.